Så tog jag i tåget.
Ja.
Och så kom jag fram med Glenn, hämta mig. Jag skulle gå upp där och hålla föredrag. Och så plötsligt så tänkte jag, fan, jag måste ringa. Och så känner jag i fickorna när jag är hemma hos Glenn. Fan, jag har inte mobilen och där har jag alla jävla kreditkort och sånt också.
Ja.
Du vet, då, innan ett föredrag, då blir man rätt svettig med all energi i kredit.
Ja.
Och jag gick ner i bilen och kollade, fanns inte, han ringde, signalen gick fram, va? Och då får man det, det har aldrig hänt mig förut, så jag får ju spärra alla jävla korten nu.
Oh.
Ringa, spärra och hålla på med sånt skit. Men sen ringde vi där till flygtåget, de hade fan mig hittat den, va? Sen jävla tur.
Du tappade den där då?
Jag hade köpt nya byxor, vet, skulle vara fin. Jag har alltid jeans och där glid. Den gled ju ur de här jävla byxorna. Det var små fickor. Jag vet, sådana där moderna jävla byxor.
Ja.
Min fru lurar på mig. De ska jag aldrig använda mer.
Vill du också ha mobilen i liksom framfickan? Och så?
Ja, jag har ju alltid min framfickan. Ja, den har jag aldrig glidit ur.
Nej, men det är samma här. Det är samma. Jag måste ha byxor som...
Ja, och så har min fru alltid sagt, du ska ju inte ha kortet tillsammans med telefonen. Och, ja, hon fick ju rätt. Här.
Hon är klok.
Det är jobbigt. Nej, men jag fick ta tåget tillbaka till Gardermoen så, och hämta den och sen är det igen. Men det gjorde jag gärna.
Men korten då kan man, hur funkar det? Kan man...
Nej, de är ju spärrade så jag vet fan hur jag måste göra om till när jag kommer hem.
Ska jag skicka över lite pengar, förskott på podden?
Ja, det får du göra.
Lägg ett kuvert.
Jag lånar och Glenns fru 1000 kronor. Han tjatar var då han ska tillbaka pengarna.
Ja, det kommer hon att få det då?
Ja, hon kommer inte få tillbaka då.
Ja.
Men vad jag skulle säga, är rätt kul. Jag har liksom dubbeljobbat här. Jag har ju dels varit då mentorcoach till tränarna. Så tränar jag då fått vara sån här pressansvarig för Salvan. För svensk press ringer ju hela tiden efter honom. Hans skador och sådär. Så jag säger på honom, vad fan, dubbeljobbar för din skull.
Ja, så hör det bara sig till dig då?
Ja, då ringer ju svensk press till mig. Så jag får göra terminer och sånt för honom.
Ja, det är så många stolar på dig nu också. Det är du och Axner och Daniel Wander och Uffe Nyström.
Ja. Så att pressansvar, det har jag aldrig varit för. Så ska du ha intervju så får du ringa mig nu.
Nu är du alltså på båda sidor i den media. Så du sitter här liksom som fullfjädrad journalist och sen så sköter du.
Ja.
Du, ska vi köra igång?
Ja, vi försöker väl det.
Ja. Då hälsar vi alla välkomna till Sportbladets handbollspodd. Och den här gången så är tanken att släppa Kent-Harry i nästan full frihet. Är det så, Kent-Harry? Vi har ingen gäst.
Jag bara undrar vad det innebär. Det kan ju, vad som helst kan hända alltså.
Vad som helst kan hända. Nej, men du ska väl göra själv för lönen. Du också någon gång i den här podden.
Ja, jag får väl göra det. Så att, det var länge sedan nu. Jag kommer knappt ihåg när vi hade sist. Hade vi gäst då? Var det Kjell Ove vi hade senast?
Nej, du är Nikolas där ju. På
ja, vi hade ju Nicke. Vi var i Kristianstad.
Ja, och så var det Kjell Ove innan dess. Och, ja då, nej, men ibland kör vi med gäst, ibland utan. Och nu kände vi att vi hade mycket att snacka om. Och, det blir lite mindre stressigt känner vi nu också när vi inte har gäst.
Ja, det är lite lättare att tajma när man ska komma in och sådär. När man sitter på Skypen.
Ja. Exakt. Ska vi innan bara vi drar igång så själva snacket här så ska vi väl nämna vår sponsor. Vår storsponsor iPlay.
Ja.
Den här sportcommunityn som snart kommer att finnas på nätet. Fick höra igår att både Bella Gulden och Ola Lindgren nu är tydligen hoppat på det tåget. Så får vi se vad den här handbollscommunityn vad det blir av det.
Ja, på tal om många här jobb, det där passar väl även Ola Lindgren.
Ja,
ja.
Det är många stolar på honom också.
Ja, det är väldigt många stolar.
Ja. Nej, men det är tack vare sponsorn som vi kan ha med där ju. Är det inte så? Du jobbar ju inte gratis.
Nej, ja, det är klart. Jag vet att jag är kanske lite väl... Det var en förhandlingssak.
Ja. Ja, en annan jobbar ju gratis. Du ska ju bjuda mig på Ystad Saltsjöbaden.
Ja, vi får ta det när jag kommer hem. Men jag är ju ute och reser hela tiden. Så det är inte så lätt att tajma in det.
Nej. Mig och min sambo. Eller exakt så... Både du och min sambo var väl... Hon sa, ja, jag kan lika
gärna... Det var gärna... framförallt vi två som skulle åka dit.
Ja, men ni två, ja.
Skulle du också med?
Ja, exakt. Nej då, men hon är... Hon blev ju glatt överraskad när hon fick se en bild av dig. Jag vet inte om du kommer ihåg det när vi drog igång podden. När hon hörde ditt namn så såg hon ju typ Lars-Gunnar Björklund framför sig. Jag vet inte om du hade med namnet Kent-Harry och Lars-Gunnar och sådär att det låter.
Ja, jag kommer ihåg det att berätta det. Hon såg inte den här bilden som du har lyckats publicera på din blogg.
Ja, hon har inte fått se den, va? Men det, då på den tiden, då hade det varit många som hade velat åka till Ystad Saltsjöbaden med dig, va?
Det man kan säga, det var inte mycket fettprocent på den kroppen nu.
Ja, du måste berätta om det här. Det var du och Jan Peter på Kvällsposten.
Ja, vi hade ju aldrig träffats för jag och Jan Peter. Vi hade en gemensam bekant. Jag gick på lärarhögskolan tillsammans med honom och han heter Sigge förresten. Och Sigge kände då Jan Peter. Och så var Jan Peter på, det var på Mallorca.
Ja.
Och där träffade jag Jan Peter för första gången.
Det var Mallorca, det var inte Malaga?
Nej, det var Mallorca.
Ja.
Och jag blev ju helt chockad när jag såg den här bilden, måste jag säga.
Ja, det ska jag säga. Den ligger ju på, vi kan ju inte visa den i en podd, men den ligger ju på bloggen. Ja. Och det var väl Glenn Göransson, Bolltroll, som hade twittrat ut den till att börja med. Från 73, ja.
Och jag som inte vill vara med på Twitter, så ändå så hamnar jag där på något sätt.
Ja, men så är det när man är i branschen liksom. Då får man...
Ja, men du, John Peters är lite bakfull ut på den här bilden.
Ja. Ja, det gör han faktiskt. Han ser riktigt seg ut.
42 år sedan.
Ja. Men du åkte ni ner då? Det var ni två och Sigge då? Var det fler eller?
Ja, jag åkte inte med John Peter. Jag åkte med Sigge och så träffade vi John Peter där nere.
Okej.
Så hade vi lite hål igång när en vecka, kan jag tänka mig.
73, vad var du i livet och karriären då?
Ja, jag gick ju på lärarhögskolan då och hade 73, hade jag precis, jag spelat i IFK Malmö då, vi har blivit två eller tre i serien då. Och hade bestämt mig för att gå tillbaka till Ystad, så att det var där emellan kan man säga.
Ja, okej. Okay. Du hade inte träffat Mette då?
Nej. Då hade jag inte vågat åka till Mallorca. Då hade hon tagit mig i örat. Framförallt inte varit tillsammans med John Peter där nere.
Alltså, nej, det går inte, nej. Då.
Nej. Han var livsfarlig på den här tiden, kan jag komma ihåg.
På den tiden, jag vet inte.
Men han hade inte heller träffat sin nuvarande fru.
Nej, det ska tilläggas kanske.
Det ska tilläggas, definitivt.
Ja. Du är i Norge, va?
Jag är i Norge, halvligger här i sängen på hotellrummet.
Ja, och det nämnde du ju här innan vi drog igång Holmenkollen, är du, eller vad heter
ja,
det?
Ja, alltså vi bor ända uppe sidan om backen, Holmenkollens backen, alltså på ett fint hotell, Scandic Hotel.
Ja.
Med otroligt fin utsikt och, alltså här bara jag nog aldrig bott tidigare med Norge i alla fall.
Nej.
Så att, och fin mat och bra gym nere i källaren. Så jag har faktiskt tränat varje dag sedan jag kom hit. Man får ett par timmar där på eftermiddagen. När de andra ligger och sover så går jag ner och tränar.
Så hålla ner fettprocenten.
Ja, men det är svårare på den tiden.
Ja, det är... ska du upp och hoppa i backen då? Någonting eller?
Nej, men jag tror nog, tar man en tur. Jag vet, när jag var i Drammen så var vi då uppe med familjen en gång. Vi åkte hiss upp och jag kommer ihåg den här känslan när man stod där högst upp. Och det här är ändå bara en mellanbacke. Tänker man de där riktigt stora backarna ser ut. Alltså man får en sån här otäckt känsla i kroppen när man står där uppe.
Ja, fy fan.
Ska hoppa. Jag pratade lite med han som är i fysio. Han jobbar på Olympiatoppen. Han berättade om de här... backhopparna, alltså de väger inte mer än 60 kilo, de är väldigt lätta. Och sen får man då ha skidor i förhållande till sin vikt. Alltså väger du 80 kilo så måste du ha för du har längre skidor, men väger du bara 60 så måste du ha kortare skidor. Det visste inte jag.
Nej.
Alltså det är regler på det.
Men det har väl, för jag vet att det har ju varit så här snack om att de mer eller mindre har anorexia, en del av de här backhopparna.
Ja, det var så. Jag kom ihåg på 90-talet när jag var i Norge. Det var mycket snack om det.
Mm.
Och jag såg ju någon av dem när de tränade. Alltså det var ju så tunna så det var inte sant.
Släng in dem på en handbollsplan, du.
Ja, de hade bara flugit iväg alltså.
Ja. ja, då är du med Norge som sagt. Det är därför du är i Norge.
Ja.
Ni spelar fyrnationsturnering, va?
Ja, det kallas för Golden League och det är ju väldigt bra lag med här. Det är ju vi. Ja, vi är kanske inte så bra ännu. Island är med och Danmark och Frankrike.
Mm.
Och Danmark och Frankrike möttes faktiskt igår och det skulle mycket väl kunna vara en blivande EM-final i Polen.
Du tror det, ja.
Ja, jag tycker det är två bra lag. Va? Men det var ju inte Karabatic med och varken storebror eller lillebror. Och det gör ju sitt till.
Det kan man ju säga, ja.
De förlorade igår mot Danmark. Jag såg bara sista 10 minuterna.
Men då hade de det under kontroll, va? Danskarna?
Ja, de hade fullt ledde med 4-5 mål, 10 minuter kvar och Mikkel Hansen på bänken. Så de bara spelade in matchen på något sätt.
Ja.
Men jag hörde med lite folk som hade varit där. Det var ingen sådär större match tydligen.
Nej, nej, det var ju inte jag på heller igår. Jag var ju på Sverige och Ryssland. Jag kan komma tillbaka till den sen. Men du snackade med Mikkel Hansen lite grann.
Ja, jag träffade honom efter matchen. Jag frågade lite grann om det var i PSG. Jag berättade då, jag tyckte inte att det såg bra ut mot Flensburg i första matchen. Att nu senast jag såg dem mot Vespen så hade vi tagit både 1 och 2 steg och frågade honom lite grann hur det var med Nocka och Staffan och han var väldigt nöjd, kanske speciellt med Staffan som hade tillfört en hel del sedan han kom dit och det är kul att höra.
Ja, jag pratade lite grann med Staffan igår eller på sätt rätt länge faktiskt efter matchen och frågade just hur det var i Paris. Jag har inte pratat med honom sedan han egentligen blev klar där och kollade just lite med Nocka och han och hur de jobbade med spelarna och så är Nocka the bad guy och du the good guy och det fick han nog ju tillstå att det så var det nog lite hos spelarna va? Att han kom spelarna lite närmare.
Ja,
och
ja det blev väl ofta den rollen som assisterar han att spelarna går till den personen.
Sen sa han också att det blev lite med språket också att de kör väl tyska då ju om jag förstod det rätt som huvudspråk där men ibland hänger inte Hansen med till exempel och det är där några också som vet du, de har väl en dansk till va? Møllgaard, vad heter han?
Ja, Møllgaard, ja.
Och sen var det nog några som det var engelska, då är det ju Staffan som tar det också. Alltså då blir det ju också lite att man, då kommer man lite närmare de spelarna eftersom man ska. Men han sa att han var väldigt imponerad av, ja det var väl jag som tog upp namnen, men just Karabatic och Hansen och där finns ju flera världsstjärnor. Men han sa att så den professionalismen hos dem och hur otroligt viktig varje träning, varje liten övning är. Ja. Hos de här. Det var han imponerad av att liksom fortfarande fast de är på den nivån och så.
Ja, alltså han hade inte Karabatic varit med fortfarande, men inte annat än professionalismen.
Nej.
Det här var nog en av de första turneringarna så här, som han missar. Han brukar alltid vara med i landslaget.
Ja.
När de la iväg, så jag blev lite överraskad. Men jag förstår det samtidigt. De har ju direkt nu efter den här Golden League har de ju Kiel 2 gånger i Champions League.
Ja.
Och så har de Vespen borta. Det är ju viktiga matcher för dem.
Ja, absolut.
Så det var nog rätt lurigt att ta en paus här för Karabatic.
På tal om franska truppen, hur är det? Fernandes inte med, va?
Jo, du, han spelar ju. Jag är helt chockad.
Alltså, jag läste om att han inte skulle komma med och att landslagskarriären kanske
var. Han spelade de sista 10 minuterna var han på planen som vänsternia hela tiden. Och både och i försvaret också.
Lagkapten fortfarande? Eller?
Tänkte jag faktiskt inte på.
Nej, ja, vilken karriär.
Sen överraskades ju också de här sista tiden. Det var ju han Dinar som coachade laget.
Mm.
Den andra, vad heter han nu?
Onesta.
Han satt på bänken och bara och tittade och sådär. Men jag vet inte om de har om det var tillfället.
Nej, precis.
Och sen fick ju då 2 Paris-spelare pris som bästa spelare. Mikkel Hansen då i Danmark och Omajör i Frankrike.
Alltså var han bra, Omajör?
Ja, det sista 10 så var han mycket bra. De tog in lite där också.
Ja,
Jag stod bakom målet och såg honom i aktion där han... Han är ju jäkligt reaktionsnabb fortfarande.
Ja.
Det måste jag säga.
Men jag trodde inte att han kunde tända till igen. Sån här.
Ja, men det har han faktiskt gjort. Ja. Jag såg den här matchen mot Vesper också i Champions League. Då var han också väldigt bra.
Du, på tal om det så bäst i Sverige igår. De slog ju Ryssland då som du vet. Körde ju över Ryssland.
Ja, ja.
Hörde du vem som var bäst där?
Ja, jag skulle ju tippa att det var Mattias Andersson.
Ja.
Ja, när vi pratar om målvakter så... Ja, det är ju inte överraskande precis.
Nej, alltså att han är en av få världsstjärnor vi har. Men alltså, ska vi se, han är född 78, 37 år. Ja, en träningslandskamp inför 3000 i Halmstad och liksom ändå hitta den tändningen och komma upp på den nivån. Och, ja, han stod hela matchen också så att jag vet inte hur.
Ja, han går ju lite grann in i samma gäng som Karabatic och Mikkel Hansen. Alltså det är typiskt världsstjärnor det här. Att man alltid gör sitt bästa.
Ja, och oerhört noggrann och professionell Mattias också.
Ja.
Verkligen. Jaha, och ja, men vi var inne lite på turneringarna här då. Och själva sen så spelar ni mot Island va?
Spelar vi mot Island och tyvärr förlorade den med ett mål 28-27. Ledde hela matchen. Ledde med 24-20 i slutet, 26-23. Men... var väldigt dåliga sista 7-8 minuter. Hade 500% chanser som vi missade. Så att det var ju lite besvikelse. Men å andra sidan, vi möter de första matchen i EM också. Det kanske kan vara rätt bra att inte ha gjort en stor match här.
Mm.
Och vunnit med 6-7. Vilket jag tycker man skulle kunna ha gjort.
Ja.
Men på tal om världsstjärnor, jag är väldigt imponerad av Palmarsson.
Ja.
Vilket skott han har alltså. Det är fantastiskt. Han tycker också att ha tagit ett steg nu när han har kommit till Vespen.
Ja, kanske fått...
Jag tror att han får spela lite mer. Det var ju lite sådär i Kiel förra året. Det var vissa matcher och han spelade bara 5 minuter. Och vissa var det kanske 30 minuter. Det var lite hattigt.
Ja, men då hade de väl 4 världsstjärnor på en position.
Ja, de hade ju jättemycket spelare. Mm. De har idag plus då Gisha och Palmarsson. Och det blir kanske lite för mycket av det goda. Så att, jag tycker han är också en världsspelare, måste jag säga.
Och lite lägre belastning kanske i Veszprém också. På Eif, så de här spelar ju den här Sesha-ligan, eller vad de kallar den. Men
ja.
Den är inte lika prestigefull som en Bundesliga.
Det tror inte jag heller, det är samma belastning där.
Nej.
De koncentrerar sig på Champions League. Och under serien kan de i stort sett jogga hem.
Ja. Hans lagkompis, klubbkompis fick ju hjärnskakning efter 20-25 sekunder igår.
Ja, jag läste det. Det var sjätte gången. Det låter ju inte bra.
Nej, 25 år, haft 6 hjärnskakningar.
Ja, jag kanske får honom som grann alldeles för tidigt. Han har ju köpt tomt i Bellingestrand.
Ja, så har han det.
Ja, han har gjort det. Va? Jag
bara tomt, inget, så ska han bygga någonting där.
Ja, så ska han bygga där. Va? Men jag hoppas att det dröjer många år nu så kan vi ju... Sen kan vi ju åka ut och fiska där.
Ja.
Köpa en liten båt och sitta och mejta.
Stycket och du?
Ja, stycket.
Ja. Bara han har inte köpt nu så att så han smäller upp någonting mellan havet och ditt? Eller
ja,
så.
Det är ju risken att det blir en 2-3 våning.
Så. Ja, ser du ingenting? Ser bara stycket?
Ja.
Nej, med 6 hjärnskakningar. Nu har jag pratat mycket med läkaren om det där nu. Ska det väl tilläggas landslagsläkaren Daniel Järhag där. Han är ju inte expert på hjärnskakningar så sett. För vi snackade om huruvida om man blir mer känslig för hjärnan. Alltså nu är jag lite ute på halis. Han sa först att det tror jag inte. Det är bara att återhämtningen kan ta längre och längre tid. Alltså att, jag undrade om du får en hjärnskakning eller haft några hjärnskakningar. Är det lättare att få hjärnskakningar då? Han visste inte riktigt det så ska vi inte säga. Men, och så frågade jag då men så, hur många krävs det för att man ska få rådet att lägga av? Och då drog han ju till med 6-7 hjärnskakningar till. Sen så jag skrev om det där. Det var ju någon på Twitter som reagerade och menade att det redan borde vara fara och färde med 6 hjärnskakningar.
Ja, jag tänker också på boxar så för att vänta ett par månader väl.
Ja, visst.
Innan de får boxas igen.
Ja. Men det är klart, där bygger du på att du får slag på huvudet hela tiden ju.
Ja,
på ett annat sätt. Jag menar, men visst, han kan ju få en ny när som helst egentligen när han sätter igång igen. Så. Ja. Jag vet inte om jag nämnde ju det på bloggen, men hans mamma hade ju varit där och så har läkarna pratat just lite om hans historia om hjärnskakning. Att han hade ju fått en av hjärnskakningarna när han fått en flaggstång i huvudet när han spelade.
Flaxton?
Ja, tydligen han spelade. Alltså det måste ju varit som att han hade hängt i hallen då på något vis. Ja. Men han visste inte när och var, alltså om det var i ungdomsåren eller det var i Väsby. Men det förtäljer inte historien. Men
det låter ju riktigt hemskt.
Ja, men ja, nej så att nej det var, jag såg ju en i tisdags, Oskar Lewicki i Malmö. Där, den såg ju mer otäck ut eftersom han var helt väckta. Stycket gick ju av planen så att jag först bara tänkte att den är ju en lindrig anskakning. Men han kallade det en rejäl läkaren efteråt.
Aha,
så
aha.
Nej, det var... Ja, du kunde ju såklart inte se Sverige och Ryssland då, nej.
Nej, men jag blev lite överraskad av resultatet att de vann så pass stort.
Ja, men det,
med det laget de hade...
Absolut, det var ju bra, men det är ju alldeles... Jag tänkte, jag gjorde ju någon grej inför den med vänsternierna och kampen om den och tänkte, den kan man ju utvärdera efteråt, men det är ju helt omöjligt. Alltså, ryssarna, man känner igen några namn, men jag ser ju inte dem och det är svårt att säga hur bra var de igår och hur... Jag menar, det är en... Alltså, det var ju avgjort i paus och då känns ju andra halvlek inte värt någonting som värdemätare på något vis.
Nej, nej.
Du kan ju se några individuella prestationer. Anton Hallén, det var ju hans första landskamp, han har stått rätt sen han blev hemskickad från VM där. Det blev ju lite konstigt att han fick ju bara... Det var ju när Kim fick en skada så kallade de mer Zachrisson. Då var ju tvungen att slänga ut någon ur truppen och det blev ju Hallén. Och så, jag kommer ihåg, jag var ju där och nu är han på väg till flygplatsen så man fick liksom aldrig... Sen har jag inte pratat med honom, han har inte varit med sen dess. Han gjorde en jättefin... första halvlek med fem mål där de hade. De spelar ju, bytte ju på klockan, va? Så han spelade hela första och så tog Ekberg andra. Men där är det ju bara några sådana individuella. När det gäller vänsternägarna där, Östlund fick gå mycket i, som mittnia också. Så det var helt... Nej, det går inte att säga någonting där. Vem som...
Och gick det för Lukas? Det var väl hans debut, va?
Ja, det var det. Han kom ju in... Han kom väl inte in från i andra. Han gjorde ett mål efter 49 minuter eller någonting. Bommade en straff. De bommade ju fem straffar där. Rysk mål, de tog fem.
Jag tror Norge bommade tre.
Ja. Nej, så, men visst, det är ju på sätt och vis imponerande. Men frågan var, hur bra var detta Ryssland igår? Va? Det är ju nästan...
Nej, det är ju inte gamla Ryssland, det kan man väl vara ens om.
Ja, definitivt. Jag träffade ju Torgo Wannov igår på tal om gamla Ryssland. Han är ju förbundskapten nu.
Ja.
Det var lite kul där. Ja, det har jag ju nämnt... i blogg och sådär, så att de som lyssnar har väl läst det där kanske. Men jag har ju ett projekt då, varför rysk idrotts, hur de har rasat samman i både handboll och basket och ja, alltså en del kan man, individuella sporter så i friidrott och skidåkning och sånt handlar det väl om doping mycket, men det gör du inte i handboll och basket och de lagsporterna, så att det var lite det jag skulle prata med och så.
Ja, han var ju aktiv ja, väl under hela min karriär i Tyskland.
Ja, precis ju. Så han
spelade, man spelade i Essen, kommer jag ihåg. Essen. Och så var han i Wallermassenheim.
Var Hamburg med i slutet?
Hamburg i slutet, ja. Och sen var han i en klubb som heter Solingen.
Ja.
Och så var han i Kronau Östringen, det som heter Rhein-Neckar-Löwen idag. Han var där några år också.
Minns du någonting med honom då? Stötte du på honom?
Han var alltså, som första åren där, när man kom dit 96 och 4-5 år, då var det ju fortfarande världsklass på honom.
Ja.
Men eftersom åren gick så halte han ju mer och mer och det blev tuffare och tuffare för honom. Han hade jätteproblem med knäna. Hur var det med hans knä nu förresten?
Nej, men det pratar vi inte om. Men han, alltså han har ju inte... Hans fettprocent är ju värre än vad din. Det kan man ju lugnt säga.
Vad menar du med det?
Nej, men jag menar så han hade ju... Han höll ju inte sig i trim som du har gjort, menar jag.
Nej.
Det var en komplimang till dig, kan jag ta.
Ja, tack.
Mm. Nej, men han var ju... Nej, men jag bara tänkte, som du sa också, jag vet inte hur väl han har tog hand om sin kropp när han spelade heller. Alltså knäproblemen kan man väl inte göra så mycket åt.
Jo, han kan ju få nya knän. Och det tänkte jag då, det måste han ju ha direkt efter karriären.
Ja, men det kan vara, för så tänkte jag inte på att han gick på något speciellt sätt.
Nej,
så.
Nej, okay.
Men jag var, ja, det är klart. Men det kändes kanske inte heller som att han var ingen träningsprodukt, jag vet inte.
Nej.
Men, nej.
Nej, okay, jag kan inte honom så där närmare heller, utan det är bara man har mött honom i väldigt många matcher. Och han var ju duktig. Han var ju en duktig linjespelare under många år.
Han var väl det. Ja, precis. En av de absolut bästa.
Kanske världens bästa.
Ja.
Under ett par år i alla fall.
Alltså nu har han då Voronin. Har tog väl över i februari, det ryska landslaget. Så att,
ja, de hade Kuchelov innan där, va?
Ja, det var det.
De byter rätt så ofta.
Ja, när de väl...
Det är inte som när Maximov var förbundskapten.
Han har satt väl i 20 år, va?
Ja, minst.
Nej, det... Han berättade, för jag frågade lite om många handbollsspelare det fanns och finns. Och då sa han att under Sovjettiden, då var det ju även, som alla vet, Ukraina och Vitryssland och det här. Då var de 1 miljon licensierade ungefär. Och ja. Idag är de 100 000 i Ryssland.
Ja.
Så han kopplade mycket det här. Ja,
de alltså, har inte bredden kvar.
Eller? De har inte bredden, de har inte pengarna heller. Och, men allting var ju uppbyggt av staten och alla tränare var väl statligt, alltså betalda av staten. Och när det rasade ihop och i och för sig, de höll ju sig i, jag menar... Sovjetunionen föll ju 91 och de var ju fram till 2004 i OS där, så tog de ju brons, va? Då var de ju, de var ju, det var ju de och Sverige under hela 90-talet, så att de höll ju det rätt länge. Men han menade att till slut så slog det igenom det här att jag menar, det var ju alla tränare välutbildade, de fick ju inte sin lön, så de fick ju söka sig till andra yrken helt enkelt för att försörja sig.
Okay.
Och mycket sånt som han... Sen kan man väl diskutera och försökte fråga, men han kanske var lite fel person. Han var inne i det och kanske inte heller ville kritisera för mycket. Om rysk handboll egentligen har hängt med i den spelutvecklingen, så att säga. Handbollens utveckling, jag vet inte.
Mm. Mm. Tränar han även Sankt Petersburg parallellt?
Ja, jag tror det. Jo, men det... Det gjorde han, om jag förstod det rätt. Vi snackade inte så mycket om honom heller. Men Ola sa det, för Ola fick ju hoppa in som tolk där. Jag skulle ju haft Christian Eriksson, du vet, gamle högernian.
Ja, okej. Okay. Kan han ryska, eller?
Nej, men han snackar ju tyska, tog och
vann.
Så vi skulle ta det på tyska, och då ville jag ha en, alltså inte bara plocka in en, man kan ju hyra en tolk, men kan de då ingenting om handboll så blir det ju skitsvårt. Så då, så känner jag Christian lite grann sen tidigare, så att jag ringde, och han bor i Halmstad, så jag ringde ju honom eftersom de bor i Halmstad, och han skulle göra det, men så fick han något möte på jobbet, så då ringde jag Ola och frågade om han kunde hoppa in, och det var inga problem.
Jag talar om att sitta på många stolar med en tolk också.
Ja, exakt. Nej, så Ola hjälpte mig där, men hur jag nu kom in på det. Ja, nej, men det var det. Han hade också för sig att för han hade stött på Tåg och Vann, och de har mött med Kristianstad, Sankt Petersburg, i, så Ola, 3 försäsonger.
Ja, det gjorde de nog, ja.
Så att, och då har ju Tåg och Vann varit tränare där.
Mm.
Ola berättade att han var väl nära att Anton Lindskog skulle åka dit och träna lite under Tåg och Vann.
Det stämmer nog när du säger det. Jag tror att Ola nämnde det för mig. Men det blev allting av.
Nej, det blev aldrig någonting. Förstår aldrig riktigt varför, men... ja, nej, men vad tror du? Eller har du någon uppfattning om rysk och om de har hängt med i själva utvecklingen? För Mats Olsson pratade jag med sen i lobbyn där också, så målvakts Mats. Och han menade ju att det har väl inte hänt någonting sen VM 93, när då kom de med lite nytt, sa han. Men,
Nej, det tror jag inte de har. Och de bästa ryska spelarna spelar väl i vardag nu?
Ja.
Vad de med de spelarna som är i vardag, Hårbock och vänsterkantspelare.
Dibirov.
Ja, något sånt heter.
Ja,
var han med till exempel?
Ja, han var ju med, Atman var ju med, Hårbock var med. Dibirov heter jag. Dibirov var ju väldigt i första halvlek väldigt aktiv, han hade mycket. Mm. Sen är det ju, hade de med en Kirill Voroni, det måste väl vara son till assisterande.
Gamla Voroni.
Ja, jag tror nästan det. För att...
ja. Nej, jag kan inte mycket om rysk handboll, det ska erkännas.
Men det var ju som Mats sa också, att sen har de inte haft en riktigt toppmålvakt sen Lavrov la av heller.
Nej.
Det är ju en
10-15. Det är ju ofta busschaufförer de har satt in i målet.
Ja, exakt. Mål. Ja, men det om Ryssland och Tåg och Varnov. Ja, jag skulle bara berätta sen så, för jag, efter jag hade snackat med Tåg och Varnov, så åkte jag till Hallandsposten och pratade med sportkronikören, för jag har en tanke på att göra ett reportage om ett annat idrottsras i Halmstad. HBK åker ut allsvenskan och adrott verkar inte finnas någon.
På god väg i alla fall.
Ja. Halmia åkte tydligen ur ettan också, division 1. Det var lite annorlunda för kring millennieskiftet när Halmstad BK vann SM-guld 97 och 2000 och Drott var där och där de var då. Och sen är det ju mycket med pengar och sånt där. Då fick jag höra, eller då var det i och för sig någon i landslaget där som hade hört att Drott nu, eller de har ju något sånt här Drott intressenter, något sånt här bemanningsbolag de har startat där några faktiskt då, även av A-lagsspelarna och sånt får vara med. Det kan vara, det skulle vara något bibliotek som skulle flyttas i Halmstad. Ett mindre bibliotek, då kunde man vara de där och flyttade alla böcker och sånt där som kunde kalla in. Ja. Nu tydligen hoppas de på snö i Halmstad här nu, för det kan rädda Drott indirekt, för att då ska de skotta snö tydligen, det här bemanningsbolaget.
Ja. Det har man väldigt mycket i Norge, det här. Det kallas dugnad det här i Norge faktiskt.
Jaha. Vad då menar du, sådana bemanningsbolag? Eller att...
Ja, att man jobbar och
jobbar lite pengar
till klubben och sådär.
Ja.
Jag vet ju när jag var i Drammen, första året jag var där så jag tror det var sjätte matchen, vi förlorat med ett mål borta i Sarpsborg. Och så efteråt så kom de in och sa, ja, nu ska vi på dugnad, vi ska flytta ett kontorslandskap i Oslo. Ja, det var det direkt efter matchen lördag kväll och bära en jäkla massa möbler. Och så skulle man dit på förmiddagen nästa dag också.
Ja, fan.
Ja. Nu sa jag i och för sig att du behöver inte åka med, men det var tänkt, har vi förlorat matchen så vi är väl ett lag på något sätt. Va?
Ja.
Så att man fick ju ställa upp och bära möbler, men jag har aldrig hört talas om det här.
Det är
mycket vanligt inom idrotten i Norge.
Ja.
Det heter dugnad som sagt.
Kanske därifrån de har fått idén då också.
Ja, det är möjligt.
Ja, då får jag hoppas att det blir mycket snö i Halmstad i vinter.
Ja.
Kan rädda Drott. Ja, nej, man ska inte göra sig rolig. Det är nog rätt tufft där. Och...
Ja, det är det. Absolut.
Du fick Gottfridsson tag i dig igår förresten.
Nej, det har han inte fått. Och jag ringde inte honom för jag kom hem. Eller jag hade möte efter matchen. För jag kom hem ganska sent. Klockan 12. Jag tyckte det var lite sent att ringa. Vad ville han?
Nej, jag vet inte. Han smsade mig och frågade om han fick inte tag i dig. Eller han frågade efter ditt nummer. Och så bad han... Ja, att du skulle ringa honom.
Ja, okej. Okay. Jag får ringa honom efter vi har pratat så.
Så, ja, precis. Du, fan, ja, det är ju du som skulle släppa. Det är bara jag som pratar ju.
Ja, jag märkte det också.
Det skulle ju vara din arena idag.
Vi släppte loss dig istället.
Ja, precis. Men det är förresten, jag bara fortsätter lite till, men du skulle få komma in här. På tal om då Glenn Solberg som du hade både i Drammen och Nordhorn, eller hur va?
Ja, och även 2 år i Flensburg faktiskt.
Ja, precis.
Och så lite honom därefter, han hade spelat i Barcelona och några 2 år.
Och sen som ny assisterande förbundskapten va?
Ja, det stämmer.
Vet du vad Solberg-spelet är?
Ja, det vet jag ungefär.
Ja.
Vet jag, vi körde det rätt mycket både även under Drammens tiden. Och det byggde lite grann på hans individuella kvaliteter med sin stegisättning och så vidare. Och så vi visste inte, vi kallade inte det Solbergsspelet.
Nej.
Utan jag blev ju chockad första gången jag hörde det liksom. Jag tror det var Ludi som körde Solberg.
Ja, men det var därför, för jag hörde det i en timeout på tv nämligen. Så jag dubbelkollade Max ner.
Alltså var det Ludi som körde då alltså?
Ja, det var nu för ett par veckor sedan. Kommer ihåg. Ja, men det måste vara någon lite Malmö, den såg jag på tv.
Ja.
Alltså dubbelkollade jag bara med Axnér nu igår därför, eftersom jag tänkte på att jag tog upp det i podden att jo, men det var Solberg-spelet.
Ja,
det
var precis
som
det.
Man skulle dra isär så får man Solberg fick du ju då väldigt läge med en ensam trea, väl, eller?
Ja, det var väl sånt och så blev det växel på det.
Mm.
Men det kom ju fram spontant på något sätt. Det var inget system som vi hade egentligen, utan det gick ju mycket på hans individuella kvaliteter.
Ja. Jag tänkte nu att du skulle kunna ta credden här för detta eller så.
Men det var... Ja, jag tycker det var hans individuella färdigheter som får ta credden för det.
Ja. Men det är sen berättade Axnér också att de har ett spel som de kallar Nordhorn, som du körde i Nordhorn, som var väl väldigt likt det här egentligen.
Ja. Ja, det vet jag inte. Vi har inte kallat det Norton.
Nej, men så är det väl ofta att de som snor det som skulle heta ett Kentari. Finns det ett Kentari-spel?
Ja, vi hade ett system.
Eller du döpte dem till Kentari 1, Kentari 2? Och.
Nej, det var killarna själv som döpte dem. Jag var redan i Ystad, som vi kallar för Harry.
Jaha.
Det var en jugge-start och sen var det tom inlöp från kanten.
Ja.
Och så körde man en rysk. Nej, nu fattar ingen någonting.
Nej.
Så kom kanten tomt in. Så blev det inspel till linjen eller vidarerull till höger om det var vänster ner. Så det är det enda systemet uppkallat, tror jag. Jugge Harry hette det. Jugge Harry.
Jugge Harry.
Och det tog jag med till Tyskland också.
Nu tappar vi hälften av lyssnarna nu.
Ja.
Men de är... Nej då. Det är väl fan. Nej, det var svårt att hänga med. Det får jag erkänna. Det är svårt att se det framför sig. Liksom. Ja. Utan...
Vi skulle spela med levande bilder. Jag har på den levande bilder istället.
Ja.
Kunde jag ju ritat på ett blädderblock.
Ja. Rit-Kent hade blivit istället för ritol. Ja, men du, vi har ju smsat lite vad vi skulle prata om idag. Så här, någon form av förberedelse hade vi ju ändå. Men då noterade jag när vi smsade att du smsade på norska då. Eftersom du, nu när du var i Norge.
Gjorde det? Ja, men det är nog rätt vanligt man gör. Man har pratat norska en hel vecka snart.
Ja, men så du skrev och med OG då. Och,
ja. Ja, men det är mest för att det är, då slipper jag skriva tre bokstäver. Det var två istället.
Ja, du höjde den av effektivitet. Ja, men du skrev ju grejt också istället för bra. Men du skrev du ju bra inom parentes.
Ja, jag tänkte det fattar nog inte för vad det betyder.
Det ska vi snacka lite om elitserien.
Ja, det kan man väl göra. Mm. Många matcher har de spelat nu. Det är, de är väl uppe i...
9-10 är de väl uppe i. Det är ju lite spridda.
Ja, just det. Någon har spelat 8, någon 9 och någon 10.
Superdatorn har varit i farten.
Ja.
Ja.
Nej, jag tänkte vi kan bara nämna lite grann hur det...
Ja.
Vad vi tycker hittills.
Ja.
Jag ska bara ner ett par sådana här nyckelord på varje lag. Ja.
Mm.
Vi kan väl börja uppifrån den här gången. Vi brukar alltid börja nerifrån.
Ja, men det är ju inga hemligheter. Vi vet ju vilka som leder. Så man behöver inte bygga upp den dramatiken. Det går bra att köra uppifrån.
Ja. Alltså, Kristianstad har ju 9 matcher och 18 poäng. Och jag får nog säga att de är lite mer outstanding än vad jag hade väntat mig.
Mm.
Jag trodde nog de skulle springa på någon mina med tanke på att de har ett tufft Champions League-program.
Ja.
Typ mot Ystad borta eller nu mot Guif.
Ja, Guif borta.
När de saknar 3-9-meter spelare. Mm. Men de bara tuffar på. Och som sagt, de är mer outstanding än vad jag hade väntat mig.
Kan de gå igenom obesegrade?
Nej, det gör man aldrig. Det tror jag inte.
Nej.
Jag vet inte om de har det som mål ens.
Nej, det skulle du aldrig få. Du skulle aldrig få Ola Lindgren och säga det. Han tjatar väl snarare om att de kommer att förlora någon match. Så ja. Att,
nej, jag trodde det var dags. Guif skulle vinna den matchen.
Ja, utan Jamali, Lagergren och O'Sullivan. Det är ju hyfsade. De har ju varit hyfsade.
Ja, på tal om Sullivan så är jag lite presschef för honom här.
Men är han med där nu? Alltså,
ja, han är med och kör rehab. Mm. Han cyklar idag. Jag cyklar ju varje dag. Då sitter han sidan om och cyklar också på spinningcykel. Lite lugnare tempo än mig, men...
Pratar du norska då, liksom, eller hur?
Ja, det är flytande norsk.
Ja, ja du hade... Hur många år var du där på 90-talet?
Ja, 4 år bara. Nej, men det blev ju efterhand. Vissa ord körde man. Och, det var ju en blandning mellan skånska och norska, kan man säga.
Mm, ja, det står en fröjd för örat.
Ja.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Ja, ska vi. Absolut.
Sen har vi på andra plats Sävehof med 9 matcher och 16 poäng och bara förlorat mot Alingsås.
Mm.
Också för mig en stor överraskning, måste jag säga. Med tanke på fjolårssäsongen så har man gjort det väldigt bra i år.
Absolut.
Tycker inte man har så där märkvärdigt lag, men man har tagit de här poängen.
Jag tror också att man har gjort bra värvningar, va?
Definitivt.
Både på och utanför plan tror jag att de har liksom, kanske gjort det här gänget lite till vinnaren.
Ja, och man hade ju råd att släppa sin målvakt också till Ballingen. Och...
Ja, men Sandström, vi ska ju nämna då Sandström, Ingolfsson och Fagerlund är det väl som är de tunga värvningarna.
Ja, det har tydligen, de har gjort det bra, det måste jag säga.
Mm.
Tredje plats av Alingsås, 9 poäng, 9 matcher, 15 poäng.
Mm.
Helt känslösa mot Kristianstad tyckte jag.
Ja.
Men annars okej. Okay. Lugi i fjärde plats. 10 matcher har hon spelat. 15 poäng. Där ställer jag mig frågan lite grann. Är de fågel eller fisk?
Mm.
Jag tror att det var en väldigt viktig seger den här nu i veckan mot Hammarby.
Hammarby borta och spräckte deras svita på hemmaplan.
Och varför framförallt har gjort mig lite besviken hittills under säsongen är Simon Jeppsen som är en sån här jättetalang. Mm. Så tycker inte han har varit bra de matcherna jag har sett. Men gjorde han ju 11 på 12 försök. Så. Ja. Och det kan ju vara nyckeln till vidare framgång att man får igång honom.
Jag tycker fortfarande att han är intressant också alltså i landslaget i framtiden. Alltså, han är inte där Lukas Nilsson, men det är ju något jävla råämne i det där. Ja, så.
Det är ju inte många som har det i skottet som han har.
Nej.
Men han ska bli lite mer spelare på något sätt. Mm. Jag vet inte. Han är, ser lite fyrkantig ut fortfarande.
Mm.
Men en talang är han, det är inget snack. Och viktigt att få igång för Lugi.
Absolut. Nej, det ska bli intressant att se vad Lugi.
Och sen tycker jag också att man ska köra mycket med, även om man bara är 17 år, så Alfred Jönsson låter honom spela 40-50 minuter.
Mm.
För att det är den bästa spelaren de har på 9 meter, enligt min mening.
Du tycker det, ja?
Ja, jag tycker det. Jag tror ju mer förtroende man ger honom, desto bättre blir han också.
Ja.
Men det är klart, han är bara 17 år. Man kanske ska gå lite varsamt fram, men jag hade inte gjort det. Jag hade liksom yst att köra Lukas 60 minuter, så hade jag kört honom i alla fall 45 minuter.
Mm, mm. Ja.
Så har vi femte plats, Ystad. 8 matcher har de spelat för 12 poäng. Egentligen har de då 16 poäng. Kanske.
Ja.
Nej, men jag måste säga att de har inte övertygat det nu på mig. Nej. Till 100%. Det är mycket mer att ta det i laget. Och jag tror fortfarande framåt när det är där ska spela final så är Ystad på ena sidan.
Men det där att du bara förutsätter att de två de inte har spelat, det är två segrar där. Det får jag poäng till, ja.
Ja. De är egentligen två.
De är egentligen två, ja, inte femma. Jag tänkte på det här med Lukas och Kim som alla pratade om då. Och som, kan det bli ett problem i laget också? Alltså, nu menar jag inte att det är några, på inget vis några divor som tar plats, men att det läggs över ansvar på dem väldigt, väldigt mycket från andra, att andra kanske tar ett steg tillbaka.
Ja, men du såg en match nu, hade han gjort 15 mål.
Borgstedt,
ja.
Ja.
Då hade han väl, men det hade varit lite punktmarkerat. Det var mot Rott, var det inte det? Jo, det var nu. Men alltså, jag hade ju spelat med Lukas, Kim och så hade jag kört, han är Emil Hansson som mitt nya.
Ja, var tar han? Nu vet att han hade skadeproblem i början på säsongen.
Ja, för han får man med in honom också. Då tror jag man kommer få till slutspelet så har man en jäkligt bra uppställning på 9 meter.
Men hur mycket är han med nu? Jag har inte koll på.
Jag såg någon match, jag har inte sett Ystad med en gång i år.
Nej.
Han hade gjort 4 mål mot Guif, han kom in och gjorde 4 mål i andra halvlek. Men det är ju en bra försvarsspelare, eller kan bli en bra försvarsspelare, och han är stor framåt. Jag hade satsat på honom till, och där handlar det ju också om att ge förtroende. Jag hade gett honom förtroendet.
Ja, alltså, för vi ska ju inte glömma att tiden går snabbt. Är det 1,5 år sedan sånt, så var ju han nästan lika stor, alltså det var ju han och Lukas.
Ja.
Och jag menar, båda har ju fått honom inte gamla. Så att,
jag tror han är 1 år yngre än Lukas.
Ja, det ska ju också tilläggas. Men sen så har ju det exploderat för Lukas, medan Emil har ju fått nästan mindre och mindre speltid. Då kanske lite kombination med skador. Det ska
ju. Men jag tror fortfarande på honom. Han är inte så gammal och han har storleken. Och
ja.
Jag tycker man ska köra honom som mitt nya.
Mm. Ja, jag håller med dig. Han är frisk så. Ja.
Mycket råd nu till tränarna.
Ja, men du är ju mentor för tränare så att de sitter ju som på nålar här nu och lyssnar.
Ja, så har vi sjätte plats.
Det blir intressant att se vad du ska göra med Rott, men det återkommer ju till vad du kan.
Ja, det är vad heter det? Uppdrag är omöjligt.
Ja, hopplöst. Hammarby, ja.
Hammarby, teamat 11 poäng.
Mm.
Har väl gjort okej, kan man säga. Varken. De har inte blivit bättre och inte sämre om man jämför med förra säsongen.
Nej.
Malmö 7, 8 matcher, 10 poäng. Jag tror Malmö är väldigt beroende av att man har en inspirerad Beutler i målet som han var mot Lugi.
Mm. Då var han bra.
Ja, då var han väldigt bra.
Och än så länge, nu är det Adam Lund som ska komma tillbaka. Han är väl på god väg.
Men handlar om Lund nu. Får man med Lund och kan hålla Beutler inspirerad under hela säsongen. Så det är klart.
Och de här andra är friska också, för det är ju frågan, de här gamla. Hur, de är ju trots allt, även om det är mycket Adam Lönn, Linus Persson och Beutler, så är de ju ändå viktiga för stabiliteten. Alltså de här Petsikossa och Carl-Johan Andersson och Stian Tönnesen och Lindahl. Och de är ju ändå, de gör ju många minuter, menar jag.
Ja,
absolut. Robert Månsson har ju varit jättebra, men han tillhör inte de äldre då. Men, det är ju frågan om sett, och nu har de ju hållit så här långt ju, men det är ju mycket kvar på säsongen. Det tar ju också en nyckel för Malmö att de får vara tämligen skadefria nu.
Ja.
Och då
de kommer inte ligga där i en grupp tillsammans med Hammarby, Redbergslid och Guif och slåss om de här slutspelsplatsen. Det är ett av de här lagen som får lämna slutspelet.
Ja, det är det. Men alltså får Malmö, kommer Adam Lönn in och de får vara hyfsat skadefria och Beutler fortsätter eller hålls inspirerad, då tror jag att de är de bästa av dem. Då kan de utmana kanske Lugi där om en femteplats eller sånt, tror jag.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
Eller så har jag bara den här Lugi-matchen på nätet.
Jag placerar dem som nia innan serien började.
Ja.
Och det kan de fortfarande hamna på.
Ja, det kan de definitivt. Men så att säga, jag kanske har Lugi-matchen på nätet innan med en storspelande Beutler och Månsson och utan Adam Lönn.
50% i den matchen, och det kommer han inte att ha i alla matcher.
Nej. Men om du nu, de har ju också 8 matcher, så du kanske ska slänga på 4 poäng på dem, och då är de ju...
Nej, det gör jag inte.
Då är de 5, men det gör det inte, nej.
De kan få en poäng till, så har de 11. Så.
Ja, men då är de ju där uppe på 6-6 plats, ja. RIK ligger 8 nu, ja, med 9.
Ja, 9 poäng. Ja, de har väl som Hammarby gjort okej också.
Mm, som väntat ungefär.
Ja, som väntat.
Har en del unga intressanta spelare.
Ja, det har de absolut. Men det blir svårt att komma längre än till en kvartsfinal, det tror jag.
Ja. Ja, nej, det är ju där det brukar ta stopp.
Ja, ja, och så har vi då Guif, 9 matcher, 9 poäng.
8 poäng, va?
Har de bara 8 poäng?
Ja.
Ja, okej. Okay. Man kan väl säga så här, det blir svårt att vinna serien.
Ja, det är väl inte, alltså de är lite lägre än vad många trodde kanske, men annars är det väl bara de själva som
de tippar sig själva att vinna serien. Ja. Då hoppar jag till.
Ja.
Och jag hoppar också till när Drott trodde att de skulle bli 6.
Ja.
Men de kommer inte klara sig till slutspel i alla fall.
Jo, men det kommer inte vara mycket. De kommer inte tillhöra det här gänget bakom Kristianstad som de hade gjort för de senaste.
Alltså det är ju 5 i topp de vi pratar om. Jag tror de kommer inte ligga kvar. Den är lite uppdelade lite sen i dagsläget.
Ja, men jag tror jag nämnde det eller gick igenom det här i veckan tidigare. Att jag hittar inte en enda riktig skräll. Det brukar vi alltid ha en rad så här långt in på säsongen.
Ja, det skulle vara ett Guif till att spela oavgjort till Ystad.
Ja, ja, men finns...
det var för mig en skräll.
Ja, och Hammarby fick oavgjort.
Kanske inte för någon annan.
Hammarby fick oavgjort mot Alingsås hemma då i för sig. Och där är de ju starka, Hammarby. Ja, men det finns några enstaka oavgjorda resultat kanske. Men...
Rätt överraskande också att Lugi vinner mot Hammarby i Stockholm. Är det inte det?
Jo.
Med tanke på den, de hade väl inte förlorat det sen nästan ett år tillbaka?
Nej, sen i december, ja. Mm. Men samtidigt så bara tittar du på match, eller sådär, att det är ju inget jätteskräll att Lugi. Jag menar, de ligger ju 4.
De ska vara topp 4.
Ja, de ska ju vara högre än Hammarby i serien. Så att, ja,
absolut.
Men sen har du Karlskrona sen,
ja. Ja, de börjar ju väldigt bra och var med i många matcher mot topplagen till och med. Förlorade med 1-0 mot Kristianstad bland annat. Men de senaste matcherna har inte varit så bra.
De har väl 6 raka förluster nu.
Ja.
Har de mött tuffa? De har i och för sig. De har mött Kristianstad borta, Lugi hemma, Ystad borta, Alingsås borta, Malmö hemma, Hammarby hemma. Ja, alla är ju inte stenhårda, men det är ju inga...
Men de kommer ju åka till slåss om de här platserna, kvalplatser. Det är ju bara ett lag som kan undvika dem.
Ja.
Så att...
Och just nu ligger de ju på rätt sida strecket.
Ja, men där tror jag nog att... jag tror nog Rick och kan komma förbi där.
Mm.
Besvikelse hittills definitivt, men det ser bättre och bättre ut spelmässigt tycker jag.
Men visst är det en besvikelse, absolut.
Ja.
Bokvist, som många har pratat och vi också om som en liksom framtida stortränare. Det,
Ja, det kan han fortfarande bli, definitivt. Och,
men vi har inte sett någon Bokvist-effekt ännu. Nej, inte någon positiv
men,
i alla fall.
Men jag tycker att de spelar bättre och bättre, tycker jag nog.
Mm. Ja, ja, han är ju ny och rätt mycket nya spelare. Så det tar
du måste ju ge tränaren lite tid i alla fall, innan du sågar dem.
Jaha, nu. I ena sidan är det en massa pekpinnar till tränarna, men när det väl kommer att de sitter lite sådär, då står du bakom.
Nej, det är inte pekpinnar, lite småro där i bakom.
Tips från coachen.
Mm.
Ja. Aranäs.
Och nu Aranäs. Jag tycker de fightas härligt i varje match och de kan ju mycket väl också klara sig från kvar. De kommer definitivt inte åka ur, det tror jag inte.
Nej, de kommer att fightas.
Som jag och många andra trodde från början.
Mm.
Men de har en härlig, härlig laganda i laget, det ser man tydligt.
Absolut.
Smittas av Hallbäck himself.
Ja, precis. De är väl det laget där nere som man ändå inte kan säga, även om de bara tar 2 poäng så är de inte en besvikelse så här långt.
Nej, det tycker jag inte.
Nästan bättre.
Och gör en bra match tydligen mot Lugi borta också, förlorar bra med 1. Mm. Det är starkt. Och sen har vi Skövde, 8 matcher, 2 poäng.
Mm.
Nu vet jag att de har haft många skador på nyckelspelarna framförallt, och jag tror de kommer mer och mer efterhand.
Mm. Ja. Det är Liljestrand där, ja. Det är ju...
om man inte får nagga för mycket på självförtroendet, för förluster är ju aldrig bra.
Nej.
Men jag tror när man får tillbaka Christian Svensson och några till spelare som är viktiga för dem,
ja,
så kommer de ju också till, ha en chans att klara sig från kval. Men det blir tufft. Det blir en serie i serien här nere mellan de här 5 lagen.
Men vad sa du, Christian Svensson kommer tillbaka, men han är väl med? Eller?
Ja, men han har ju varit skadad rätt mycket de här i början.
Ja, det har jag, men nu när jag såg
och han är så... vänsternian också som spelade i Alingsås.
Ja, Stegefelt, ja.
Stegefelt, de har ju varit borta rätt mycket och det är ju viktiga spelare för dem. Så att jag har fortfarande tro att Skövde kan klara det. Men det blir inget slutspel i år heller.
Nej, det blir det inte. Och så har vi drott.
Och så har vi drott på 0 poäng. Inte direkt överraskande, men kanske att man trodde de skulle ha 0 poäng i alla fall.
Ja, de har ju ändå...
Jag känner ju lite så att jag är lite rädd att det kan bli ett nytt H43. Med tanke på det sportsliga, med tanke på det ekonomiska, så är det väl lite fara i luften där.
Ja, men det är det. Det är kört i botten på många sätt.
Ja.
Så har ni med hoppat av.
Vad sa du? Ja, jag såg det. Ja, och sen har man väl lite konflikter i styrelsen också.
Ja.
Nej, jag tror inte de klarar sig, det tror jag inte.
Samtidigt så...
Då måste det hända någonting.
Ja. De har ju problem på många, säkert på många sätt, men där, och att de skulle ta in Robert Blad föreslog Hallandspostens Jan-Ove Wikström där.
Det kan nog hjälpa en del, det tror jag.
Ja, och det är ju faktiskt så att ett lag åker ur och de andra lagen, de kommer inte ta jättemycket poäng. Det behövs ju inte förmodligen så många segrar för att du ska kravla dig upp från jumboplatsen.
Nej.
Så får du in en Blad som och de får lite självförtroende. Det kan ju räcka med en 4 segrar någonting sånt nästan i under resten av säsongen så är du kanske inte jumbo. Vinna rätt match och vinna, slå Skövde, Aranäs och Rico.
Ja, de har alla möjligheter fortfarande, visst om det. Tendensen är inte bra.
Nej, i hela klubben.
Med tanke på allt runt omkring.
Ja, men det var ju elitserien då. Jag, som jag sagt nu flera gånger, så pratade jag med Staffan Olsson ett bra tag igår efter matchen och han pratar om, nu vet vi, det är ju idag som, så det kanske lyssnarna vet när de lyssnar på det här, men Sverige kan ju få VM 2023.
Hur gammal är jag då?
Ja, det är då du, nej, det är då du stycket skulle sitta och fiska. Det hoppas jag inte, för stycket ska vara med.
Då tittar vi inte på handboll.
Nej, vad har vi? Vi har 8 år dit, va? Ja. 7 är det väl, det är ju januari 2023. Vi har ett EM 2020 och men Staffan har ju en stor tro på landslaget på lite sikt. att man ska kunna komma tillbaka. Han menar att det finns, inte minst på 9 meter, några väldigt intressanta då naturligtvis med Lukas och Jim Gottfridsson och ja, vi har ju Jeppsson och Alfred Jönsson och Felix Klar och allt vad de heter. Alla kommer inte att bli världsstjärnor, men har man bara tillräckligt många där så ska
ja,
vi.
Ja, det trasslar lite här men
jag så hör du.
Ja, du försvinner hela tiden lite grann.
Ja, okej.
Okay. Ja, det tror jag.
Ja, och så vet jag, när jag hade ju skrivit den artikeln och pratat med Staffan så slog det mig bara när jag satt och körde bilen. Det är kanske också lite lättare för honom att säga det nu, för han vet att han kommer inte att vara förbundskapten då.
Han kommer inte att halshuggas om han skulle...
Nej, och det kommer han väl allmänt gjort. Alltså man kommer just, det kommer ju vara, finnas 20 faktorer. Om det skulle, inte skulle bli så finns det säkert mycket att skylla på, om vi nu inom citationstecken, hur det ser ut om 6, 7, 8 år. Vad det... Jag tror på honom när han säger att han har en stark tro, men jag tror inte han har sagt likadant när han tillträdde att om 6 år så ska vi ta OS-guld eller om 5 år ska vi ta OS-guld, eftersom han förhoppningsvis visste eller kände på sig att då är nog jag förbundskapten. Så det kan ju vara lite så också att det är lite lättare att säga det nu, precis som du säger, så kommer han inte få ansvaret sen. Men han, då pratar vi lite ändå om lovande kullar och sådär, och då kom han in på ett Norges 96 eller vad han sa, är riktigt lovande.
Ja, alltså de har bra, jag är väldigt med 94-erna, för flera av de spelarna är viktiga spelare i det landslaget som spelar idag, med Sagosen och en som heter Göran Johannesson som spelar i Viking. Mm. Var med igår och var kanske bästa spelare i Norge igår tyckte jag. Och sen har man då Torbjörns som spelar i Lugi. Så det är tre stycken från de här 94-erna som är med idag och är viktiga spelare i laget.
Ja.
96-erna ser väldigt bra ut och även 98-erna. Så att Norge har också stor tro på framtiden.
Ja, och han nämnde ju också att Danmark har ju, de har ju alltid kanske bra kulla, känns det som nästan. Kommer ju fram hela tiden. Och sen har vi ju då naturligtvis Frankrike som har vunnit alla ungdomsmästerskapen i år, va?
Ja.
Och är på den nivån som de är redan. Det kommer säkert att bli tufft att vinna guld i framtiden, men på tal om då hur lovande det ser ut på då ändå i Sverige, Norge och Danmark och lite av det Staffan var inne på, så började jag ju dig ta ut en startsjua eller första sjua med talanger. Supertalanger från ja, Skandinavien hamnar vi på. Va?
Ja,
vi var inne på Island lite.
Vi kan väl säga Norden egentligen. Men
ja.
Därför att vi ser inte de här talangerna riktigt på Island.
Nej, och inte i Finland heller om vi nu ska vara.
Nej.
Men nej, att Island det är äldre spelare finns inte riktigt.
Ja, jag tittar på laguppställningen igår. De har ju inga unga spelare i det här laget som spelar det här Golden League i alla fall.
Men så sa du ju det också när vi pratade lite här innan att de har kanske en tendens att blomma ut lite senare i
islänningen. Ja, ofta har de ju det. De kommer ut i Europa, Tyskland och då blir de bra i regel.
Mm.
Och de har ju oftast en härlig attityd också till träning och sådär. Och då blir man ju bra.
Mm. Ja, absolut. Ja, men vad kom du fram till då med svenska, ja, norrmän och danskar? Ska bli spännande att höra vad du...
Ja, var ska vi börja?
Ja, vi kan börja med att säga att de fick vara högst 21 år, va?
Ja,
så födda 94.
Ja. Och vi har med spelare födda 94, 95, 96.
En också, ja.
Ja,
ja, men börja bakifrån, hur säger du, mål?
Ja, målvakt, där tar vi med Norman, Torbjörn Bergerud, född 95, spelar i Lugi. Har gjort det bra där under den här säsongen.
Ja,
spelade andra halvlek igår mot Island och var okej. Okay. Jesper Kristensen stod faktiskt första halvleken. Ja, de var okej båda två. Utan att glänsa kan man säga.
Ja, ja.
Sen har vi på 6 meter. Och där fick jag faktiskt lite hjälp på högersexan.
Ja.
Därför att jag har ingen riktig koll på vad som finns i Danmark. Så jag pratade lite med Lasse Svahn. De ligger ju här också i Danmark på samma hotell. Och han sa att de har en väldigt lovande som heter Johan Hansen. Och spelar i Bjerringebro. Född 94.
Och det är klart att det ska vara en dansk på kanten i och för sig.
De kör ju vidare med Lasse Svahn nu och Hans Lindberg i A-landslaget. Men han knackar väl på dörren där bakom.
Mm. Och där finns ju kanske inte någon direkt i Sverige heller, nej, det kommer vi ju fram till, va?
Nej, jag hittar ingen i Sverige, jag hittar ingen direkt i, definitivt inte i Norge.
Nej.
Och sen har vi mitt sex. Det blir också en dansk spelare där som heter Hald och spelar i Aalborg.
Mm.
Var med och spelade igår också mot Frankrike. Väldigt stor, lite orörlig kanske, men bra väck, spelar trea bakåt. Så att, och bra som sagt 21 år.
Ja, han kom väl in istället för en av Toft Hansen-bröderna, va? Som,
ja, stämmer.
Som är småskadad.
Ja,
de har ju fin tradition numera. Linjespelare också i Danmark ju. Det är väl
ja.
Oerhört starkt.
De har fått fram en hel del där.
Mm.
Vänster sex. Där kommer första svensken med. Han heter Tolbring och spelar i Kristianstad. Född 95 tror jag.
Ja, jo, det är han.
Ja.
Ja, jag säger inte emot det.
Nej.
Har ju varit fantastisk i höst alltså.
Ja, så kan vi ta höger nia.
Mm.
Jag såg en spelare under U19 i Budapest för ett par år sedan. Dansk också. Han heter Niklas Kirkelycke tror jag han heter. Mm. Niklas Kirkelycke spelar i GOG i alla fall.
Mm.
Och han såg väldigt spännande ut. Jag har lite svårt att hitta någonting i Sverige och Norge där. Norge har ju bra skit, men de är ju 2 år äldre. Harald Rankin som spelar i Rhein-Neckar-Löwen och Eivind Tangen som spelar i Fyllingen. Det är också två jättetalanger, tycker jag fortfarande.
Mm, mm.
Men de är ett år för gamla för att komma med här.
Mm.
Har du något där ifrån Sverige?
Nej, inte heller. Det känns ju som en sån. Men vi har flera intressanta på mittnöje och vänsternöje, så känns det ju tomt på högernöje tycker jag.
Ja.
Nej, jag har ingen så som man kan se liksom, här har vi en världsstjärna i vardande så det...
Mm.
Nej, det tycker jag inte.
Ja, ja. Mitt nya tar vi en norrman till. Sander Sagesen, född 95, spelar i Aalborg.
Där snackar vi väl supertalang. Han har man väl pratat och hört om i ett par år.
Han har redan idag en väldigt viktig roll i landslaget här, A-landslaget.
Mm.
Så att han är spännande och har tagit steg hela tiden i rätt riktning.
Och det här är ju innan du kommer in på vänster nio. Undrar vem du kan vara där. Ja. För det här är just i Norge, det är ju spelare som du nu har följt väl?
Ja, jag har ju följt honom nu. Följt de här norska spelarna i alla fall i några år.
Så du har ju koll på Norge, det får man ju lugnt säga.
Ja, ja. Mm. Ja, det har jag. Och så har vi sista positionen, königsposition som man säger i Tyskland.
Vänsternia.
Mm. Vänsternia, Lukas Nilsson naturligtvis.
Ja.
Född 96, Ystad.
Går före Lasse Andersson i Kolding?
Ja, definitivt. Mm. Definitivt.
Även om Lasse Andersson kanske har kommit lite
längre. Han har kommit
lite
längre och spelat fler viktiga matcher i Champions League.
Ja.
Men om vi tittar ett par, tre år framåt i tiden så kommer Lukas till att ha passerat honom.
Ja, och Lukas har inte fått chansen att spela Champions League egentligen. Utan...
Nej, nej. Ja, nej. Det är väl ett rätt lovande lag som en 7-8 år så är det, skulle det lag kunna vinna Champions League kanske.
Absolut. Ska vi erövra Sverige, eller vad heter det, erövra Norge och Danmark också så vi blir ett land.
Ja, det får vi göra.
Vi går liksom Balkan fast tvärtom.
Ja, ja.
Istället för att splittra så slår vi ihop.
Nej, sen kan det naturligtvis dyka upp andra spelare också nu under tiden.
Ja.
Vissa utvecklas lite långsammare än vad andra gör.
Mm.
Och vissa får skador och allt sånt där. Det är mycket som spelar in. Men i dagsläget tycker jag det här ser ut som ett spännande lag.
Ja, absolut. Nej, där finns väl vissa positioner i Sverige tycker jag som man kan nu prata ju då. Staffan menar ju lite att det som känns bra är att där vi kanske inte är lika lovande positioner som mittsex till exempel, så är ju Andreas Nilsson, om han nu inte åker på en massa fler hjärnskakningar här, så håller han ju i många år till.
Och
så får vi hoppas på att han inte gör som Kim Ekdahl och Sjöstrand och de är, att tacka för sig. Men han, jag vet, jag läste någonstans, han uttryckte jag tänker spela i landslaget tills de slänger ut mig. Så att det får vi hoppas så att huvudet håller. Men jag, målvaktssidan i Sverige, börjar vi se en... Alltså vi har ju Appelgren... Men, och det är klart han är väl, är han 30 typ då i 2020 va? Men, ja, så det är ju ingen
målvakter kan hålla på länge.
Det kan de ju definitivt, men jag vet inte riktigt som det kändes ju mer för några år sedan med Sjöstrand och Pallika och de här, när de kom fram. Eller?
Ja, det jag vet inte riktigt vad som finns där på 96 och 98.
Nej. Jag vet inte, är han i Ystad? Heter han Myr eller heter han?
Ja. Det är ett steg nu att ta för honom, tror jag.
Ja, nej, jag vet inte hur gammal han är. Sen så är det ju de här Kraft och Johannesson och de som har stått i ungdomslandslagen. Men,
ja, det är inte riktigt de talangerna som vi hade tidigare.
Det kan nej, det är det jag menar också. Va? Att, och vi vet ju vad målvakt betyder. Så att, och jag menar, Mattias Andersson här kommer ju inte vara med 2020, det kan jag inte tänka mig. Och då och Sjöstrand har tackat för sig. Och så, då är det ju Appelgren som inte är... inte är så ung längre, men herregud, visst, han kan ju stå i kanske 10 år till, så att det ska vi inte säga. Men man behöver ju vara ett par, tre stycken gärna.
Absolut, absolut.
Så, nej, det känns intressant, vänsternio, mittnio i Sverige, vänstersex, men kanske lite tunnare högernio, högersex. Ja, ska vi släppa talangerna?
Ja.
Ska vi prata damer, du?
Ja, det låter kul.
Ja.
Damer har jag alltid tyckt om.
Ja, det förstod vi ju på den bilden. Alltså, liksom din approach från 73.
Nej, jag
73.
Tänkte mer på min familj. Jag har ju 3 damer där.
Ja, det har du. 2 döttrar,
ja.
Absolut. Det vankas ett VM ju för damer.
Ja.
På tal om det, då är det väl dags att bjuda in Per Johansson i podden igen och köra en VM-special inför.
Då får jag en ny semester alltså.
Ja.
Eller du vill vara med mig på ett hörn ändå.
Ja då, det kan mycket väl hända. Vi kanske inte kör så som vi gjorde under här VM, att vi kör flera dagar i rad. Men inför i varje fall får vi köra en podd där vi verkligen går igenom förutsättningarna och så tippar dam-VM. Men svenska truppen har ju tagits ut nu. Gjorde ju den i, ska vi se som det är rätt, onsdags va? Eller i tisdags. Och ja, det var inga skrällar. Det var väl som...
Ja, jag har läst mig till det. Va? Inga sensationer.
Nej, utan det, liksom, det går inte att säga att någon av dem som är där inte borde vara där. Sen kan man diskutera att där finns de som skulle kunna vara där. Så att de... där är en bredd och där är några stycken som säkert är besvikna. Men det går inte heller att säga att... det går inte att ifrågasätta namnen som är där, tycker jag. Utan det är väl... ja. Om det var Karin Strömberg kontra Johanna Westberg, och då blev det Strömberg som kom med istället för Westberg. Mm. Ja, det är väl inte så mycket att säga om egentligen. Så att, jag får de vara friska nyckelspelarna och Johanna Bunsen göra ett starkt mästerskap. Och även för den delen Filippa Idén får ju jättegärna också göra det. Men det känns som Bunsen är rätt så given etta just nu. Så, för jag tror inte att man kan gå så långt utan ett bra målvaktsspel som man gjorde i EM. Där det lossnade väl egentligen först i bronsmatchen ordentligt. Så tror jag på Sverige långt. Jag tror på Sverige i minst semifinal faktiskt.
Ja.
Jag brukar inte vara så optimistisk. Jag har nog knappt varit eller liksom kunnat tro på en semifinal i knappt i något mästerskap på här eller damsidan sedan man började i det här yrket. Så att, vad har du? Har du någon åsikt om den svenska truppen eller?
Nej, alltså jag ska säga, jag är inte så jätteinsatt i damhandboll.
Det vet poddlyssnarna.
Men jag träffade faktiskt en legend.
Ja.
En norsk målvaktslegend som faktiskt är huvudledare för oss här för det norska herrlandslaget.
Ja.
Hon heter Heidi 20, men jag vet inte, du måste ju komma ihåg henne.
Ja, och komma ihåg, men det var liksom lite före min tid, ja, okay. På något vis. Alltså, Sverige var inte så mycket då. Nej, det var inte som, som det. Nu har man koll på
den. Men i Norge är hon
jag känner igen namnet. Och att,
ja, det är en legend.
Ja.
Född 73, debuterade 92 i OS. Det måste vara Barcelona.
Mm.
Och vann då OS-silver faktiskt. Och sen har hon ju tagit en massa. Men hon har ju jättemeritlista med VM-guld och VM-silver och EM-guld och 2 silver i EM och silver och brons i OS och ja, you name it. Så hon har ju lite koll på det här med damhandbollen i Norge. Och idag är hon målvaktstränare för ett yngre landslag och huvudledare för herrarna som sagt.
Okay. Mm.
Spelar till Viborg, mästare där 4 gånger, det är det du hör va?
Ja, det...
Så hon vet ju vad hon pratar om.
Mm.
Och hon säger det att Norge har ju gått igenom ett generationsskifte nu sedan 2012 OS i London. Men hon tycker att de nya spelarna hade väldigt lätt att hitta sina nya roller. Därför att man har en väldigt bra röd tråd neråt i åren.
Ja.
Man har ju mycket så samlingar för yngre landslag.
Mm. Och de slussas in tidigt.
Ja, de slussas in tidigt och de vet vad det handlar om när de kommer till A-landslaget. Så hon tror att Norge vinner sin grupp. Spanien blir svåraste motståndaren.
Mm.
Och de har ju alltid målsättningen att vinna guld, va? Även om konkurrensen har blivit tuffare idag, menar hon. Det skulle kanske vara intressant också. Hon nämner ju två saker som har svensk anknytning, och det är dels en spelare som heter Amanda Kurtovic. Det är Marinkos dotter.
Precis, som har kommit tillbaka efter en svår knäskada, va?
Ja, hon har varit skadad och spelar i Larvik, det bästa laget i Norge. Och gjorde 8 mål nu i Champions League senaste matchen och konkurrerar då med den storstjärnan i Norge, Nora Mörk. Och hon skulle ju egentligen kunna lika bra spela till svenska landslaget.
Ja, absolut.
Med en pappa som är svensk.
Ja, men det blev Norge. Det kan man väl inte. Det är väl naturligt, ja, kanske. Om man,
hon har valt Norge.
Så bra som Norge är. Så att, ja.
Den andra som hon nämner med svensk anknytning, det är ju naturligtvis för gamle poddgäst Mats Olsson.
Ja.
Och hon fick ju Heidi, fick ju Mats som tränare redan 95, sa hon. Och han har betytt väldigt mycket för hennes framgångar, menar hon.
Ja.
Framförallt så höjde han ju träningsnivået för målvakter i Norge.
Ja.
Och Norge har ju då, om vi bara har Bunsen, så har ju Norge då...
Ja, det är otroligt.
Lunde, Solberg, Grimsbø. Så frågade jag, vem är bäst av dem? Så sa hon att de är lika bra, alla tre.
Mm. Ja, det är helt...
Det spelar ingen roll vem de sätter i mål då.
Nej. Nej, jag vet ju, Mats Olsson sa ju det nu här också när de får tag sen, att det, han menar att det kan aldrig ha hänt. Han menar att de tre är, ja, om de inte är topp tre så är de allihop på topp fem i världen. Han sa att det kan aldrig ha hänt i en lagsport överhuvudtaget att man har tre av världens absolut bästa på en position. Och jag sa, det är väl du själv och Gensel och Svensson kanske som skulle...
Ja, det kommer nog närmast där.
Men, och det, så jag pratade lite med Mats igår också om, de jobbar ju så oerhört noggrant med målvakter, och sen är det ju tack vare de här från Heidi och 20 och framåt, att det är ju en jäkla status att vara målvakt i norsk handboll eller norsk damhandboll. Och han menar att en del av de liksom bästa spelarna står i mål, alltså om jag förstod det rätt, va, så är du riktigt bra och de säger du vill stå i mål, jag vill stå i mål, ja, då får hon stå i mål. Jag vet inte, i Sverige och många andra kanske det ändå är att, vad fan, är man en bra handbollsspelare så ska man ju vara utspelare.
Ja.
Men alltså att många av de riktigt stora talangerna vill vara målvakter för att det är en hög status och du har dina förebilder.
Ja, de har ju haft förebilder där i Legang och Heidi Tjugom och så vidare.
Mm.
Och sen, så det betyder nog också en del.
Det är de här tre då som alla pratar om. Sen ska man ju inte glömma att ESB som leder den danska ligan har också en norsk mål. Där står ju Filippa Idén. Hon har stått lite mer nu i slutet. Men, ja. På sistone. Men nu kan jag inte namnet på henne faktiskt. Men, så då, de har en fjärde målvakt. Som då är mål... Ja, första målvakt har hon ju varit nu. Hon och Filippa delar väl på det då. Men i danska ligans topplag. Det säger en del. Och Mats, jag pratade, var kommer hon då ifrån? Ja, det kommer nya. Vad det finns en 94 och en 96, och nu har de anställt en tränare, inte på heltid naturligtvis, men som tydligen kör med dem. Båda bor i, båda är väl i Trondheim, tror jag. Som kör med dem för, om det var ett antal eller om det var en förmiddag i veckan, och plus då har, ja, för att Mats kan inte vara överallt, va? Så att,
nej.
Där satsas ju också på målvakter.
Ja. Om jag ska avsluta där med Heidi, så frågade jag slutligen om Sveriges chanser.
Mm.
Och hon var ju rätt övertygad om att Sverige vinner sin grupp och går till semifinal.
Ja.
Och sen menar hon, sen kan allting hända, men det viktiga är att målvakten Bunsen i det här fallet kommer då att bli nyckelspelare.
Ja.
Och hon menar ju också att målvakter här på damsidan ska ligga mellan 40-50% för att de ska föra laget vidare. Och det låter ju mycket, 40-50%. Ja. Men på här sidan ligger ju klart under de här talen.
Mm.
Det ligger kanske på 30-40%, mellan 30-40%.
Ja, precis. Vad menar du då? Eller det är så ska det vara? Alltså, menar, det är en skillnad på dam och herr där på något vis?
Ja, jag menar det finns, det finns en skillnad när det gäller statistik för målvakter. Och det beror ju naturligtvis på att herrarna har lite mer register, skjuter hårdare och allt det här.
Ja.
Men hon trodde mycket på Sverige och hon trodde mycket väl hon kunde göra.
Mm.
Semifinal definitivt och sen kan allt ända med någon.
Ja, men det är ju klok Heidi.
Ja, hon är klok. Hon
tänker därför, likadant som jag.
Det är därför hon är huvudledare för mig.
Ja. men sen ska vi ju tillägga då att Sverige, jag tror också, de ska ju vinna gruppen, men de går ju i en åttondelsfinal, går de ju mot en tuff grupp. Fast det är klart, vinner de så ska det väl bli Serbien förmodligen. Och Serbien är ju inte vad Serbien har varit. Deras väl fyra bästa spelare spelar inte landslaget längre. Det kanske Mats Olsson varnar lite för att det kunde bli Tunisien också. Va? Men, så att, annars är det ju treet. Jag tror det är Ungern, Danmark, Montenegro i den gruppen man går mot också. Så att man ska nu se till att vinna gruppen för att verkligen få fjärdelaget där. Inte få...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
För då kan det bli tufft redan i en åttondel. Sen vet jag inte vad som händer i en kvart, då kommer de bli in från andra halvan och så vidare. Så att, men vinner man gruppen så då ska man ju möta lag som i varje fall inte har vunnit de andra grupperna från i en semifinal. Så att. Nya reglerna har det varit mycket snack om som införs.
Ja, det har varit väldigt, och kanske pratas tillräckligt om det på något sätt.
Ja.
Vi kan nämna lite om det kanske.
Ja.
Jag hörde här i Norge faktiskt att nu inför dam-VM att det är inte riktigt bestämt att man ska köra det. Utan det ska vara en sån här konferens i Sochi.
Ja, IOF.
Ja, IOF-konferens i Sochi nu i helgen. Och Heidi trodde att man kunde ändra sig igen. Att man skulle skjuta på det här.
Jag har ju hört att det där är bara alltså, just att visst, det formella beslutet tas på söndag, men att det är formellt eftersom de redan i princip, har gått ut med att det kommer att bli så är det bara en formell. Men det är, ja, vi får väl se, men jag tror nog att vi ska utgå från att det blir så.
Ja, okej. Okay. Normalt så prövar man, har man prövat de här reglerna i seriespel?
Jag
vet ju att man prövade i det här ungdomsmästerskapet för 19-åringar i Ryssland.
Ja.
Där körde man den här regeln.
Ja, och jag har inte kollat riktigt vad utfallet, alltså för där Sverige var ju med där, Uffe Nyström, förbundskapten. Ja. Jag har faktiskt inte, jag träffade honom igår och glömde fråga vad hans erfarenheter var, om det var någon som utnyttjade.
Jag kan ju berätta om Norges erfarenhet av den här regeln när det gäller 7 mot 6 spel.
Mm.
Så använde ju Norge det väldigt mycket i början. Ja, de använde det hela tiden, men hade stor framgång i början med det. Gjorde mycket mål 7 mot 6 och spelade konsekvent.
Mm.
Men sen efterhand som turneringen gick och man kom längre och längre så hade man inte den här framgången längre. Och det är ju rätt normalt därför att då lär sig lagen motdrag mot det här spelet.
Mm.
Och så är det ju alltid. Jag kommer ihåg när det här kom med snabba avkast.
Mm.
Lemgo hade ju fantastisk framgång med det i början.
De vann ju Bundesliga på det.
Ja, de vann ju Bundesliga på detta och gjorde 40 mål nästan i varje match. Mm. Men sen efterhand som de andra lagen lärde sig det här, va, så har det ju gått ner antalet mål i snabba avkast.
Ja, visst har du det.
Så att det får ju de konsekvenserna. Och sen är det ju alltid spännande med regeländringar. Men tränarna måste gå ur den här komfortzonen på något sätt och börja tänka nya banor.
Mm. Ja, för det blir ju, man slår ju bakut direkt.
Ja, det gör man. Och så är det ju alltid med förändringar.
Sen kan jag tycka fortfarande, och det skrev jag om, att komma ut med det en månad innan ett VM, det kan jag tycka är... Det där kunde väl börjat med när säsongen började, eller liksom landslagssäsongen började i varje fall.
Ja. Men sen tycker jag generellt också det här. Jag gillar inte speciellt att titta på 6-5 spel till exempel.
Nej.
Och jag tror inte jag kommer att gilla det här heller 7-6.
Nej, men vad vill de, vad är syftet? Jag menar, vadå, ska det bli fler mål i handboll? Jag menar, det görs väl fler mål än någonsin. Det var ju sin sak om de infört det på 50-talet när du, när du spelade upp sig, när det slutade 2-1 och sånt.
Ja. Eller tycker man det är för svårt att göra mål i dagsläget?
Ja, men det
är, man måste ha en extra anfallsspel. Jag tycker inte det heller.
Nej.
Så att jag förstår inte riktigt heller, men jag har inte fått det förklarat varför egentligen.
Jag tänker bara vilka som kan utnyttja. Jag tänkte, om man nu på den här månaden ger sig fan på att utveckla det till liksom att maxa det. Ja. Ett sånt lag som till exempel Sydkorea som kan ligga i månader, för att de har tydligen en liga nu, jag pratade lite med Mats Olsson som sa, de har en liga numera, innan har de bara haft såna här universitetsserier. Nu finns det en liga, men den styrs ju helt av förbundet, så att är det dags för ett mästerskap så säger de okej, nu håller vi oss, och så ligger landslaget ihop i 2-3 månader. De kan ju mycket väl nu, de kanske har liksom vetat att det här skulle bli så lite tidigare, och sen ligger de en månad nu och i varje fall kanske kan ha utvecklat det till max i början av VM innan mottagen kom. Ja, jag bara tänker, jag menar Sverige och Norge och de här, de har ju inte mycket tid, och det blir ju då uppladdningen liksom någon vecka där innan VM som de kan slipa på det. Ja, jag vet inte om.
Men den här regeln där med sista 30 sekunderna, att det blir straff om man gör en regelvidrig handling där, den gillar jag.
Mm.
Det är bara lite sent ute. Hade de haft den här regeln då när vi mötte Kiel en gång i tiden, när Löfgren kastas över Johnny Jensen, så hade vi varit tyska mästare en gång till.
Ja, det var det som slutade med ett jätteslagsmål, va?
Ja, slutade med ett jätteslagsmål, och Löfgren räddade mästerskapet till Kiel. Vilket, det var ju en bra taktisk handling, men om vi hade haft en regel ändå så hade vi varit tyska mästare, så du vet det, Löfgren.
Ja. Slogs ni någonting eller då? Eller?
Jag var inne och fightade som vanligt.
Var du det?
Nej.
Nej.
Jag stack ju snabbt i omklädningsrummet. Och gömde mig.
Precis som på skolgården. Ja, den. Och sen är det den här då med passivt spel, ska vi kanske också nämna, som det också varit lite snack kring.
Ja, och den är ju också, den tror jag också är rätt okej. För det blir ju inte så att man får passa till målvakten tillbaka och så vidare. Så
nej,
blir det ju inte. Menar,
att de kan fortfarande blåsa för passivt innan.
Ja, kommer handen upp och man passar målvakten så vänder man ju spelet.
Ja.
Eller man börjar studsa med bollen bara. Och, nej, det är ju inte bara de här sex passen som gäller.
Nej. Ja, men det är lite, jag var väl också en av dem där direkt när det kommer, så ska man liksom, så läser man bara, ja, det är egentligen, alltså det finns, man ser ju inte det finstilta i reglerna på något vis, de nya reglerna, utan så bara, ha sex passningar så kan man göra
där,
så här.
Där gäller ju sund förnuft naturligtvis, och spelförståelse där. Alltså jag tror den regeln kan vara okej också.
Mm. Fan vad du är liksom, du kan framåtsträva, du är, tro på utveckling.
På gamla dagar blir man ju det.
Ja, lätt nu när du inte själv
det, när man märkte det så vill man inte lämna den där komfortzonen.
Nej, precis.
Men nej, det sätter som sagt var igång nya tankar hos tränare.
Mm.
De måste börja bli kreativa igen. För det tycker jag inte man har varit de sista åren. Det är ju samma spel i anfallet och så vidare. Men då måste man tänka annorlunda. Är det inte så? Alla spelare kantövergångar, alla spelar den här rundgången, alla kör det här juggespelet. Det händer ju inte så mycket anfallsmässigt.
Nej, ja, men slänga in en jugge här ofta, tror jag.
Ja, jugge här kommer ju gå nu med 76.
Nu har du liksom, ja, de som hängde med när du förklarade alltså det här kommer bli det.
Då kan jag återkomma på Twitter. Nej fan, jag har ju inte Twitter. Och de får sms.
Det blir den nya gårdboken. Alltså du kommer att...
Men då var det inte en regel till, men det vet jag inte.
Blå kortet, men den är ju väl...
Ja, men det är bara akademiskt betydelse. Ja. Det rör ju inte handbollsspelet som så.
Nej, var det någonting mer?
Ja, men var det inte någonting om en spelare blir skadad?
Ja, så skulle inte få vara med i...
Och fysien kommer in på planen. Ja. Att han måste sitta på bänken då i tre anfall.
Ja.
Men är det en ny regel också?
Nej, jag såg inte de där reglerna då. Sen såg jag om det var Kristianstadsbladet, om det var Robin där som nämnde det. Eller, han skrev ju rätt klokt om det. Att, men då, för att det skulle väl vara liksom att du inte kan filma. Det är väl det man vill ha bort.
Ja,
men om du åker på en riktig smäll då. Och kanske inte får något frikast då. Eller du, men du åker på
får du en riktig smäll så ska du kanske sitta på bänken tre anfall.
Ja, ja. Jo, men det kan ju också vara en smäll.
Men man kan ju utnyttja det då också i slutet av matchen på den bästa spelaren. Och golva honom så får han spela på trean. Det kan ju bli konsekvensen faktiskt.
Ja, ja. Som sagt, det är alltid lätt också innan det sätts i verket att se de här nästan konspiratoriska, och sen så när det väl är igång så är det inte så stor skillnad, va? Men, om man nu ska vara en framåtsträv eller titta. Men jag håller med dig. Det blir ju intressant det hela. Verkligen. Hur känns det nu? Du fick prata lite i slutet nu, va?
Ja, äntligen fick man igång.
Ja.
Fick du igång den gamla?
Ja, det var inte svårstartad. Har du någonting mer?
Jag tror vi har gått igenom det mesta.
Ja. Det var kul. Kul idag också.
Nu ser jag, nu ringer det en massa journalister här igen som ska ha presstid mot Sullivan, så vi kanske slutar nu.
Du får sätta upp ditt pressschema där, jag vet.
Ja.
Har han så hemligt nummer då? Eller? Så att,
han är svår att nå. Det har han alltid varit väldigt svår att nå.
Ja. Till skillnad från dig, ja.
Mm.
Ja.
Ska man nå honom så måste man ha sådana här viber. Det är det enda han har. Han har ingen normalt telefonnummer.
Nej. Varför inte det? Är det ekonomiska skäl? Eller viber är väl gratis?
Det ligger troligtvis på ekonomiska sidan.
De betalar för dåligt, Kristianstad. Ja. Spelarna har inte råd att ha...
Tränaren tar som vanligt all lönen.
Ja. De får väl ut och skotta snö, de är ju vinter här. Så att...
ja, eller flytta kontorslandskap.
Tror du Ola Lingen har gjort som du då, och kliver in efter en förlust och hjälper till att flytta?
Det tror jag definitivt inte.
Nej.
Då åker han hem och tar ett gott glas rödvin.
Ja. bra. Nu ska jag sätta mig och rösta i det här Handball Planet. Jag är med där i år igen och fått ett. Jag ska rösta. Okay. Vilka som har varit bäst under 2000, från november 2014 till fram till idag typ i världen på här sidan.
Okej. Vem tar det?
Ja, det ska vara tre på varje position, men
Det är så många.
Sen ska man lyfta fram en som bäst då, som får extra mycket poäng, och det blir väl Karabatic för min del.
Ja, det håller jag nog med. Han betyder mest för laget i alla fall.
Ja.
Sen får jag säga att Mikkel Hansen är en härlig spelare att titta på. Jag gläder mig till matchen på lördag när vi möter Danmark.
Ja.
Jag tycker att han är som åskådare, gillar jag att titta på honom.
Han har ju varit fantastisk i höst också. Jag vet inte om du såg de här siffrorna, att han satt 79% av skotten. Ja. Och då är det väl 9 meter på typ alltihopa.
Har du sett han straffar som de sitter alltså?
Nej, ja, han slår straffar
också. Är det en målvakt som är lite, inte mer än 1,88, så sitter han knallhårt på krysset. Ju.
Ja.
Man har ju aldrig en chans att nå upp innan han är lite upp.
Men jag tror han har snittat 10 mål och sånt i Champions League och franska ligan. Och franska ligan är ju ändå inte, det är ju inte kroatiska ligan liksom, utan där finns ju lite motstånd.
Ja, han är faktiskt en trevlig kille att prata med också. Väldigt ödmjuk och fin. Jag gillar honom.
Mm. Lite som du.
Lite som jag.
Ja. Innan vi bara säger tack och hej, så får vi ju nämna iPlay, sponsorn, som hjälper oss att genomföra den här podden. Handbollscommunityn eller sportcommunityn som vi kommer och få läsa, höra och se mer av framöver. Ja, men ska vi tacka för oss, och så kör vi väl om 2 veckor igen.
Ja, det gör vi.
Får vi se om det blir gäst eller det blir du i full frihet igen.
Ja, vi får nog ha en gäst. Folk börjar bli trötta på mig, tror jag.
Ja, det har jag svårt att tänka mig. Ja. Tack Kent, tack alla lyssnare för att ni hänger med här. Hoppas ni satt kvar även efter han drog och jogge Harryn. Så ses vi om 2 veckor igen.
Okej.
Tack och hej.
Hej.